Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Sektpodden, ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbeck, före detta medlem i Knutbysekten, numera sektpoddutövare och även sjuksköterska jobbar jag som, och jag har den här podden tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker är jag.
Mm. Och vi har haft många, många intressanta samtal nu under lång tid, och jag hoppas att vi ska få till ett bra och intressant samtal idag också. Sist då pratade vi en del om utifrån frågor som vi har fått från våra lyssnare, och vi tänkte fortsätta lite på samma spår idag. Ja, men alltså när vi pratar om dessa olika sektgrupperingar av olika slag, om det så är religiösa eller politiska eller ideologiska eller vad det är för någonting, så återkommer ju ett begrepp, en personlighetsbegrepp som jag tror människor slänger sig med ganska mycket nu för tiden, och det är ju ordet och begreppet narcissism, som vi tänkte vi skulle ägna oss åt lite grann idag utifrån att vi får frågor omkring det. Och vi kommer att gå in på lite mer omkring det i stort. Men om vi börjar, Rigmor, med att, alltså jag tror att de flesta vet ungefär vad narcissism är i stora drag, men kan vi inte ändå bara gå igenom vad är egentligen narcissism? Vad kommer ordet ifrån? Vad betyder det? Och så vidare och så vidare. Vill du ta oss igenom det lite grann?
Narcissism är ett begrepp. Jag tror Freud var den första som använde det. Brukar ju räknas som den moderna psykoterapins fader, och han plockade gärna, eller man gjorde det på den tiden, man plockade gärna de här diagnoserna på olika personlighetsprofiler, men och störningar då i sin extrema form, och olika sexuella ovanliga tändningsmönster ifrån litteraturen. Och Narcissus, det är ju en saga av Ovidius som levde på romartiden och som har skrivit den här sagan om Narcissus. Jag kan göra, alltså, själva tillståndet, det är alltså en medmänniska som är väldigt självupptagen. Men också självförhärligande. Det här som vi kallar en grandios självbild.
Mm.
Och som också har den här överdrivna tron på sin egen förmåga. Men också en överdriven förhoppning och förväntan. Att vi andra ska uppskatta honom eller henne. Bara för att han eller hon är så speciell. Så att man är liksom värd att få vara i centrum. Utan att man kanske har någon utvecklat någon förmåga, eller utan, bara för att man är den här personligheten. Och jag kan ju se det fenomen som vi idag kallar influencers. Vad är en influencer, Emma?
Någon som påverkar andra, tänker jag, massmedialt med, på olika sätt. Med, och det man använder sig av är ju sig själv.
Bara sig själv. Mm. Mm. Och det här är ju för mig ett exempel på hur man gör, man gör narcissismen till sitt yrke, till sin försörjning helt enkelt.
Sant. Mm.
Man är ju egentligen en marknadsförare, för att det hela går ut på att man säljer produkter genom att man har så många följare på sociala medier.
Mm. Mm. Men om man, jag tänker på narcissism, alltså vi alla har vi någon släng av narcissism. Alltså.
Nej.
Har vi inte det? Nej. Brukar man inte prata om att det är liksom att man har vissa drag? Nej, okej.
Okay. Jag är inte med på det.
Nej,
jag kan
berätta.
Säga så här att det finns ett tillstånd, en period i varje människas liv när man har rätt att få kärlek, uppmärksamhet, bli tvättad, bli matad, bli älskad bara för sån som man är.
Mm.
Och det är när man är riktigt liten av sina föräldrar och kanske andra nära släktingar. Men så fort vi människor är bland jämnåriga så har vi, ska vi inte räkna med att bli sedda som speciella. För det blir man inte. Inte ens i sandlådan.
Mm.
Utan det gäller bara på hemmaplan och i familjen.
Mm.
Men den som har en narcissistisk problematik, den förväntar sig. Och de är liksom förvånade och besvikna att liksom folk bryr sig inte om mig så som jag känner att det skulle kännas rätt och naturligt att de gjorde.
Mm. Men då tror jag att det är så, precis som vi var inne på här lite grann när vi började prata om vad betyder egentligen narcissism. Jag tror att vi kanske slänger oss med ordet lite liksom, lättvindigt.
Mm.
Därför att jag tror att det som, för de flesta människor är ju i någon mån ibland självupptagna eller man är lite egoistisk eller så vidare i vissa lägen. Och då menar du att det inte är samma sak som att vara...
Men alltså du känner mig, Emma. Du har märkt att när du säger är vi inte alla lite narcissistiska? Mm. Och jag har det här ordet alla är inte sant.
Mm.
Utan de flesta. Då kan jag börja fundera på att ja, är vi det ibland? Och så där. Men jag menar alltså att det lilla barnet har rätt att få utan att ge tillbaka under den här perioden. Och det gäller ju inte bara människobarn, utan det gäller ju djurungar överhuvudtaget. Som förälder så vill man ge allt och kräver, man blir ju glad om ungen är liksom glad tillbaka och nöjd. Men man gör allt för sitt lilla barn. Men när man är i vuxenlivet och när man är bland jämnåriga redan i barndomen, så handlar det om att man anpassar sig, lär sig. Vi sociala varelser, vi ska bilda. Vi tycker om att vara i grupper, de flesta av oss. Några är enstöringar och är bra på annat i sin ensamhet. Men de flesta av oss behöver anpassa. Och det är det som är svårt för personer med narcissism. För de har det här som gör att de i alla fall tycker att jag är lite speciell. I alla fall att jag är värd att vara i centrum.
Mm.
För andras uppmärksamhet.
Skulle man då säga att alla influencers är narcissister?
Ja, det tycker jag. Det skriver jag under på. Därför man kan inte ha sin försörjning på det sättet utan att njuta av och vilja ha så mycket uppmärksamhet.
Mm.
Det kallas följare. Folk som följer efter och ser vad de gör. Och det mest privata avseenden verkar det vara nu för tiden.
Mm. Ja, men då är jag med lite mer vad du menar. Men om man ska beskriva ordet narcissism, vad är det för egenskaper? Vi har varit inne på det, man är självupptagen, man
Jag tycker,
hänsynslös i vissa lägen.
Ja, i vissa lägen, men inte i alla lägen.
Mm.
Utan en narcissistisk personlighet, man kan säga, man kan vara narcissist och vara antingen utåtriktad, extrovert, socialt inriktad, eller introvert, sitta på sin kammare, vilja vara i fred. Då kan man kanske bli en stor författare tack vare att man så starkt litar på att trots att jag sitter här inne så vet jag och förstår det mesta om vad andra medmänniskor och världen i stort. Men begreppet som då vi säger Freud var den lärare har varit den som först myntade det, det kom ju från Ovidius saga och den innehåller en väldigt viktig del av den narcissistiska problematiken. Mm. För du vet, det är ju Narcissus som är ute och går i naturen och har en fest med, hon hörs på avstånd, hon heter Eko, hon ropar på honom. Men en dag så kommer han till den här vattenytan och tittar ner i källan och det har vi sagt förut, ser vi, om jag ser mig själv i spegeln och gillar den självbilden där i spegeln, ja men då ser jag ju dig och andra runt omkring. Det är som i sagan om Snövits elaka styrmor, hon ser spegel, spegel i väggen där, säger vem som vackrast i landet, det är, åh, Snövit har blivit sötare än jag, alltså hatar hon Snövit, det är en sida av spegelbilden. Men sagan om Narcissus, om han ser sig själv i en horisontell, vattenytan är ju horisontell, så ser han ju bara sig själv och himlen, han ser ingen annan. Och det här att jag i ett himmelskt sammanhang, det är en sån bra beskrivning av den här grandiosa självbilden. Jag i ett himmelskt sammanhang, Kristi brud, gifta mig med Jesus, Guds son, och bli en av dem. Men sen kommer det här som jag tycker är den psykologiska sanningen i den här sagan, och det är att någon puttar till Narcissus i baken när han ligger där och är självförälskad i den här glittrande vattenytan och älskar att se sig själv så, och det då när han störtar ner så är det bara ett kallt, mörkt djup. Och den här omsvängningen som är så otäckt, speciellt om narcissismen inte bara är del av ens profil utan när det verkligen är en NPD, narcissistic personality disorder, när det är en personlighetsstörning som alltså finns med i den här psykiatridiagnosmanualen DSM-5, jag tror den kom 2013. Nej, men då, så är det en diagnos. Och det är det här omslaget från den här glittrande, för de är väldigt charmiga ofta, de utåtriktade narcissisterna, de är ju duperande och tycker om uppmärksamhet, vilket betyder att det är kul att prata med dem, för de tycker om att du tittar och liksom får en god relation och så vidare. Men den här kicken i baken i sagans Narcissus, den motsvarar om du kommer med en invändning, om du ställer dig kritisk till någonting som den här personen har sagt eller gjort, eller överhuvudtaget en motgång, då är det som det här alltså kalla svarta, för då byter hela den här charmiga mysiga samvaron till att, och så ser du in i någonting som är absolut iskallt, och det är skrämmande när en person som nyss var varm plötsligt är rasande. Och det här raseriet, ja, det finns kollegor till mig som menar att det nästan är som, om du tänker dig, om man har epilepsi så kan man få, eller om man har migrän så kan man få ett sånt anfall då och då. Och jag har ibland undrat faktiskt också om det är så att de här personerna laddar ur med ett sånt här raseriutbrott, så att vuxna som har varit barn till en förälder med en narcissistisk problematik, det är de som brukar säga att när jag var liten så önskade jag att vi hade bott i en lägenhet med skyltfönster runt om. För när andra såg min mamma eller min pappa, då var det mysig stämning. Då var han eller hon glad. Men när vi var ensamma och dörren stängd, då kunde de här plötsliga raseri och det här kalla raseriet. Därför att det narcissistiska raseriet, det är inte bara som när hundar ryker ihop eller när man får ett utbrott, utan det finns någonting det kanske ligger i ordet kyla, men det finns någonting som är så fixerat och som kanske inte går över, utan som bara fortsätter in i att man önskar förinta den andra.
Mm.
Har du stött på någon person som påminner om det jag försöker beskriva?
Ja, men jo, jag har ju flera gånger berättat om Åsa Wallows Kristerbrud, som ju hade just det här raseriet som och som nu många människor ju har vittnat om, utifrån att det är många som har skrivit böcker och berättat sina historier och sådär, där hon var både våldsam rent alltså verbalt och men även fysiskt och så vidare.
Josefin Frankners bok som nu Kristi brudslav, hon har verkligen beskrivit den sidan.
Ja, men verkligen. Och jag kan verkligen känna igen det här att urladdningarna. Och när jag läser idag om människor som beskriver destruktiva relationer, så ofta mellan man och kvinna och så vidare, så känner jag igen jättemycket av det utifrån hur det var att leva nära den här typen av, då som det blev en sektledare. För det var precis samma beteenden, med det här utloppen för raseriet kom med jämna mellanrum. Och sen kunde det vara perioden som var jättelugna. Och min erfarenhet i alla fall är att det trappades också upp.
Mm.
Raseriet kom tätare och tätare, blev värre och värre ju liksom när tiden gick. Och just det här hur man anpassar sig för att slippa. För det är så obehagligt och så hemskt att genomlida de här. Så man försöker på alla sätt. Man krymper sig själv och så vidare. Men så verkligen kan jag känna igen det. Och något som jag också tänkte på, som jag vet att vi har fått frågor om nu nyligen, är ett begrepp som vi har använt tidigare, Rigmor, som är Janusansiktet.
Mm.
Som beskriver de här skiftningarna ifrån det här älskvärda och man är generös, trevlig och positiv och allt det här, till att bli en sån här iskall, beräknande och då raseri och allt vad det kan vara. Så det skiftas otroligt. Jag vet att det fick någon lyssnare som frågade oss just, hon var så där chockad över hur hennes partner utvecklat det här, och hur är det möjligt att någon som kan vara så otroligt fin ena stunden kan bli så otroligt fruktansvärd i andra läget.
Mm. Och att det går så fort. Mm. Jag har till och med sett personer med den här problematiken, hur de nästan kan vända ansiktsuttrycket med charm och leende åt den ena, och sen vända 90 grader ansiktet åt någon som liksom får precis motsatt.
Ja, men det är precis så var det med Åsa. Ja, visst.
Du känner igen det.
Ja, alltså kunde titta på en person och sen titta på nästa och vända totalt i blicken.
Ja.
Den är, har man inte varit med om det, så är det nog svårt kanske att förstå hur det skiftar, men
Men de här personerna har ju brist på empati. Alltså de respekterar ju inte andra personer och de har inte hänsyn. Jag tänker ju på det här verkligen som ett handikapp. Därför att man kan vara född utan sin tumme eller utan hörsel. Och på samma sätt så kan man kanske vara antingen född eller skadad tidigt. Så att man inte utvecklar hänsyn, medkänsla. Det finns ju de som, jag tror vi var inne på det i ett av de tidigare programmen, att man menar att de här spegelneuronen som utvecklas i slutet av fosterlivet redan, så att små barn imiterar den vuxnas minspel, så att man kan locka fram ett leende eller höjda ögonbryn även på liten bebis, att man liksom, och att man på det viset lär känna varandras uttryck. Att de, även de barn med autism kan sakna ju ofta det, eller har mindre utvecklade sådana spegelneuron tidigt i livet redan, och att det kan vara likadant med de som har NPD, eller narcissistisk personlighetsdisorder, störning.
Mm. Men när man pratar om NPD, då är det ju en diagnos. Alla som har narcissistiska drag har ju inte nödvändigtvis den diagnosen så långt.
Verkligen inte.
Nej. Men Rigmor, om vi fortsätter lite grann där utifrån, jag tycker det var intressant när vi var inne på det här med influencers och hur samhället liksom är uppbyggt. För vi har fått en fråga som faktiskt rör det lite grann. Jag ska försöka återge den, för det är en ganska lång fråga, så bra som möjligt.
Mm.
Och det är en man som har skrivit till oss och hänvisat till ett TED-talk, sån här YouTube-klipp med en professor som är en psykologiprofessor som heter Jean Twenge, som menar att en narcissismepidemi har rotat sig och spridit sig påeldad av bland annat just massmedia. Och den här lyssnaren skriver så här då, att är inte risken stor att om ett beteende blir allmänt vedertagna och allmänt accepterade, så normaliseras sektdragen och vidgas till att gälla hela samhället. Och när sektbeteendet blir norm inom samhället, så blir absurditeten mindre synbar för allt fler. Ett perspektiv kan vara att se den tilltagande narcissismen som ett resultat av den nyliberala ideologin, att den har normaliserats. Och sen så beskriver den här lyssnaren, han tar exempel som Margaret Thatcher, som då pratar om att hur samhället skulle vara mer och mer egoistiskt om man, och hur det normaliseras då allt mer till att det till slut kommer till att man, att de flesta liksom i samhället fastnar i att människan är skapad och fungerar på det sättet, att man ska vara egoistisk, att det liksom drar så långt i normaliseringen så att det till slut blir någonting normalt, och så vidare. Och den här lyssnaren använder också en bild av aztekernas världsåskådning i Mexiko, som blir väldigt övertydlig men är bra, kan jag tycka, där han beskriver då hur de trodde att för att rädda världen så måste de offra människor genom att skära ut hjärtat på deras sådana tempelbyggnader som de hade, och sen offra tusentals människor för att rädda världen, och att det går så långt så att hela det här aztekiska samhället faktiskt, det blir normalt att man ska göra så här. Och så frågar han så här, och kanske är det likadant gällande narcissismepidemin. Egocentreringen har blivit så normaliserad att det inte längre ser att den är rotad i en sektideologi som dikterar hur vi ser på oss själva och varandra. Hoppas att jag förklarade det här ungefär vad han menade, det var lång. Men just, jag tänkte på det här med influencers och hur vi har liksom, hur samhället har byggts upp.
Vi får väl ändå säga att aztekernas ritual med att skära ut hjärtat, just det har inget med narcissism att göra, men det kan ha att göra
med normaliseringen.
Normaliseringsprocess av någonting groteskt.
Ja, men precis.
Jo, men
flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
När man, men om jag åker på Saltsjöbanan som går förbi här i Nacka, och så kan jag ju se nu för tiden, eftersom jag har bott här i snart 50 år, att ja, men nu, förut så satt folk och tittade ut genom fönstret, men nu sitter de och tittar in i sina telefoner. Förr satt de och läste tidningarna eller pratade med varandra eller såg ut mot himlen och det som passerade. Men nu sitter ju nästan majoriteten och tittar in i sina telefoner.
Mm.
Och jag vill poängtera det här med att narcissism är ögats värld väldigt mycket.
Berätta, hur menar du då?
Jo, men det är en bildvärld. När jag blev med häst, när jag fick min häst, då blev jag också Facebook-medlem. För att vi sköter stallschema och när veterinären kommer och vi kan kommunicera med varandra. Så var jag tvungen att gå med i det. Och det är kul liksom. Man får se vänner och lite vad de har för sig och man lägger ut bilder. Men så finns det ju också något som heter Instagram. Är du med på den sidan?
Mm. Mm.
Ja, det är ju inte jag. Men det är ju bildvärlden. Att man ser.
Ännu mer, ja.
Mm. Ja. Och det går, i min ålder är det väl inget problem för att jag är en gammal människa. Men om man som liten börjar med att titta och titta på bilder. Och titta och titta och gå in i den här ögats värld. Och så ser man, det som har gjort mig fundersam, det är ju redan på... redan på 80-talet så kommer jag ihåg att jag hade patienter, unga, jättefina unga kvinnor. Nu tänker jag på en kvinna som grät, det var adventstid. Därför då åkte hon med bussen förbi de här annonspelarna. När hennes och Maurits på den tiden hade de här avklädda, vackra fotomodellerna.
Just det, underklädesmodellerna som gjorde reklam för. Ja, visst.
Men alltså då såg hon och tyckte hon och sa hon att jag skäms över mig själv för det är så ytligt. Men när jag ser och vad jag tycker jag är ful och jag tycker jag har ful figur och jag förstår att den killen eller mannen som jag är kär i, det är så där han skulle vilja att jag såg ut. Så att hon plågades av att se de här skönheterna.
Mm.
Och på liknande sätt är det här, alltså det gör ont framförallt tror jag i unga kvinnor att se. Så att jag ser ju att unga kvinnor idag jämför sig med de här idealiserade bilderna och så har det blivit en väldig fixering vid ögat och en ensamhet med detta tittande och seende på bilder. Medan om man nu leker med varann och när man växer upp och så vidare, så är det ju båda i rörelsen, man känner varann, man knuffar varann, man tar på varandra och man hör framförallt vad de andra säger och man är med i ett stort pågående nu som är väldigt annorlunda än att sitta och se in i den här skärmbilden.
Mm.
Bildens värld, det är som att sitta och titta genom ett fönster.
Men om man då talar om en narcissismepidemi, att det är någonting som under tid har normaliserats, att idag så ser vi det som någonting normalt, att vi är så egocentriska och självupptagna och har näsan i den här bildvärlden som vi hela tiden jämför oss med och vårt liv liksom hela tiden ska matcha upp gentemot det här och så har vi de här influencers och överhuvudtaget på sociala medier och så vidare. Skulle du säga att det då är människor mer narcissistiska idag än vad man var för?
Jag vet inte om vi är mer, det kanske vi är, men vi är i alla fall mer påverkade, influerade då av människor med narcissistiskt beteende.
Mm.
Och våran lyssnare då som skickade oss länken till Jean Twenges TED-föreläsning.
Mm.
Jag tittade på den och jag kände ju till att hon som skrev den här boken Generation Me, alltså generationen jag, generationen mig.
Mm.
Och hon beskriver ju narcissismen ungefär så som vi har gjort här nu.
Mm.
Men jag tycker hon har gjort en kul studie. Till exempel så har hon tittat på sångtexter. Mm. För det måste vi ju ändå säga att det är inte bara ögat, det är också örat. Man kan sätta på Spotify. Jag till och med rider till mina favoritlåtar på Spotify. Och mitt stol tycker det är kul och stampar i takt till musiken. Men då har hon gjort en analys över texterna från, jag tror hon har, den här studien, det diagrammet som jag tittar på nu, då har hon jämfört 1980 till 2007. Och så har hon tittat på, ja, men hur många sångtexter handlar om jag, mig, mitt. Och då visar det sig att från 1980 så var det väldigt förhållandevis få, medan det nu har bara stigit rakt upp. Så då väldigt många fler sångtexter handlar om jag, mig, mitt, I, me, mine. Medan om du istället tittar på hur många sångtexter som handlade om oss, vi, så var det många fler 1980. Men det har sjunkit, så det är inte så många sångtexter som handlar om oss och vi längre. Och det tycker jag är också ett sånt här mätbart faktum, som att det är jag-bilden som har blivit det intressanta. För när man sjunger och liksom sätter man ju ord på ett känslospråk som är musiken, så är det det som kommer fram.
Men jag tänker också, kan det vara så att vi har accepterat det här beteendet mycket mer också, att det, vi kanske till och med höjer upp det att vara sån, eftersom vi, jag tänker på det här med massmedia och sociala medier som är så fokuserade kring mig själv och mitt eget och att framhäva mig själv, så att vi till och med prisar det som någonting positivt idag, och det var kanske något som man inte gjorde innan, förr liksom, säg för 20 år sedan, 30 år sedan, utan då kanske man försökte tona ner det istället, medan idag så är samhället så fokuserat vid det här så att det är någonting som lyfts istället.
Alltså, vi pratar ju om kändiskultur. Att vara en kändis och synas på bild, och det har väl funnits sådana här skvallertidningar länge, men nu är det ju liksom som att så kallade kändisar och influencers eller artister eller vem det nu är, de blir nästan som en slags låtsaskamrater. Nej, men jag känner ju till personer som de kallar sig följare, och det vill man veta vad Camilla Läckberg har gjort den här veckan, eller vad Bianca Ingrosso har gjort sen igår, och så man sitter liksom och har som ett låtsasliv i den här världen, och det är väl ett nytt fenomen.
Jag vet att vi har pratat om det förut också, som faktiskt en flykt också, att man går in i den här världen om man mår dåligt eller om man för att fly ifrån saker, att det blir som en slags,
så är det ju.
Ja, så man dövar ett dåligt mående genom att
ett tidsfördriv.
Ja, skapa sig liksom. Och sen, jag tänker också på någonting som man pratar om, att man faktiskt blir beroende av
så är det.
Det här.
Ja, det är beroendeframkallande.
Ja.
Att skärmtid, så att men det talar man ju om när det gäller barn, skola, pedagogik, barnuppfostran, att föräldrarna ska begränsa tid för barnen vid skärmen, därför att alltså de blir stillasittande också, och barn behöver interagera och få både förstås, det är ju självklarheter, men
jo, men det är inte lika lätt i verkligheten när man lever i ett samhälle som ser ut som det gör idag, tror jag, för många föräldrar.
Alltså en extrem variant på det är ju pornografin.
Ja.
Att bara några klick bort så har du pornografiska, och att alltså jag hör ju det på barn som berättar att de tycker det är jätteotäckt och skrämmande och konstigt. Men om kompisarna säger, vågar du inte titta? Så man blir liksom intvingad i den pornografi. Och det är ju så olika. När det gäller pornografi så vänder sig till en publik som har utbyte av det. Men många människor kan ju vara precis tvärt. Jag råkar vara sån så att när det är sexscener på bio till exempel så blundar jag eller tittar bort. För mig är det avtändande. Och det beror inte på att jag är hämmad när det gäller erotik. Eller att, jag menar, så mycket också av min arbetstid handlar ju om att lyssna på människor som pratar om det mest intima. Men liksom bara att titta på det känns inte bra för mig. Mm. Medan det för någon annan är, ja, men det tänder kanske lusten till sin partner. Så jag lägger ingen värdering i det. Men att jag hör ju att det är som vanligt liksom. Vi vet inte vem som är känslig och vem som är sårbar. Och att det här prackas på barn alldeles för tidigt. Och att det leder också till, som man säger, en felaktig föreställning där kanske pojkar tror att så här ska det gå till. Och flickor tror att det här ska jag ställa upp på.
Mm.
Och att man hamnar, man kan hamna i att man inte får uppleva det försiktiga närmandet när man lär känna kärleken och den man tycker om och hela den romantiska stillsamma närmandet.
Ja, men pornografin eller det som du talar om nu, det blir på något sätt en ytterlighet, men jag tänker det är ganska mycket i samhället idag som är så avskalat, det är så rått, det är så rakt på, du får inte, det som du säger, man får inte upptäcka det själv utan du får det liksom in your face istället för att och i vissa saker kan ju vara bra att man inte, att man får hjälp att upptäcka eller att man får liksom lära sig eller så vidare, men väldigt mycket får man ju väldigt ofrivilligt ta del av saker som man sen liksom inte kan bara ta bort. Alltså har man sett och hört saker så ligger det där liksom.
Men så är det.
Och gör att man kanske har jättesvårt för att närma sig saker som på ett sätt som utan det här helt enkelt, tänker jag. Men jag tänkte också utifrån att vi är i sektpodden och så tänker jag på att vi pratar om sektledare och vi talar om sektbeteenden och hur vi, mycket av det vi pratar om här är för att väcka människors tankar kring det här så att man är uppmärksam på vad man möter. Och då när man pratar om sektledare då talar man ju om narcissism och man pratar om de här personlighetstyperna som utnyttjar det här och så vidare. Och så å ena sidan sett så ska samhället prata ju, tycker jag, mer om det här och man försöker lyfta att vaksamheten kring det här. Å andra sidan sett så liksom lyfter samhället det som någonting positivt att vara sån också. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Det blir lite så här konstigt.
Det är instabilt.
Ja.
Den som tog upp det här med narcissismen, det var ju en psykoanalytiker som hette, han är död nu, Heinz Kohout. Och det var han som framförallt, jag tror på 70-talet så beskrev han det här som vi har varit inne på med det här med narcissistic rage och så vidare. Jag tänker när vi pratar om det här så tänker jag ju på det här brutala mordet mot den här unga rapparkillen.
Einar.
Einar. Och då kan man också se det här att men en av de här killarna som är dömd för något våldsbrott, han sa så här att i en intervju i någon av aftontidningarna att låt oss fortsätta med gängkrigen. Vi äter varandra. Alltså, jag räknar inte med att bli mer än 30. Och att de, att det här, att man vänjer unga människor, vi var inne på pornografin, men här pratar vi också om ett våldsspråk. Där jag förstår att den här, förstod det som att Einar var en väldigt snäll kille, en väldigt gullig kille. Men han hade den här förmågan redan när han var liten unge, att han kunde härma rappare. Han tog deras texter, han fick deras rytm, han kunde det. Och så kunde han liksom fortsätta på det. För han var ju, jag tror han började att bli känd redan i 16-17 års åldern. Och gjorde det här jättebra. Men i den kulturen så visar det sig då att det är verkligen gangsterrap. Alltså, man pratar om våld Och han kanske bara imiterade det på ett bra sätt från början. Och så kom han in i det här. Och då så finns det ett begrepp i deras värld om att det får inte vara fejk. Utan sjunger du, rappar rättare sagt, diktar om våldet, så ska du också leva det. Mm. Så att man via den musiken dras in i någonting som påminner väldigt mycket om den narcissistiska problematiken. Där det är hat och krig och titta på mig och guld och guldkedja, bling bling, liksom ringar, skryt, väldigt så här självförhärligande, grandiost, och samtidigt den här obönhörliga våldsamheten med skjutvapen och så.
Mm.
Så att runt den narcissistiska problematiken så händer det mycket som jag tycker är oroande och instabilt i samhället.
Mm. Ja, det kan vi, jag tänker att vi kan väl vara rörande överens med våran lyssnare om att det finns någon form av epidemi när det gäller narcissism i dagens samhälle faktiskt.
Men kan vi inte hitta på något trevligt och avrunda?
Du tycker det var...
Ja, det är ju så hemskt alltid.
Ja.
Nej, men det är ju...
Nej, men alltså det positiva tänker jag ju trots allt utifrån vad vi pratade om tidigare, det är att man också lyfter vikten av att jag tror att det finns en motvikt också mot det som kommer idag i samhället. Att det finns de som faktiskt... Bara att vi får en sån här fråga. Och det är inte första gången vi får en sån här fråga. Vi har fått andra som frågar efter just vart samhället är på väg i stort. Och det här med att man faktiskt pratar om sekten utifrån ett samhälle där man normaliserar och där man... där vi får åsikter pålagda oss och så vidare, och sen så bara matar man på i det. Och någonstans så kanske det börjar väcka också, tänker jag, ifrågasätta det. Och det är väl positivt?
Ja, men det är väldigt positivt. Och sen då att om man ser sekten, och du pratar om nu samhället, när samhället blir sektlikt, det är ju då vi har en diktatur.
Mm.
Och i diktaturen så är det likadant, tänker jag. Det blir likadant som i sekten på det sättet att till exempel man motverkar riktigt nära relationer.
Just
det. De riktigt nära relationerna, det är när man sitter och pratar med en god vän.
Mm.
Och när man är så goda vänner så att man vågar tänka högt, och jag behöver inte vara rädd för vad Emma säger, för vi kommer att vara vänner även om vi tycker olika. I en sån vänskap, så det här, när jag säger tänka högt, så är det också för att jag märker att mina tankar klarnar, och när du säger nej, det förstår inte jag, eller ja, men då får jag förtydliga, eller du säger så tänker inte jag alls, ja, då kanske jag får rätta mig och inse att det ligger ju något i det Emma säger.
Mm.
Och i kärleksrelationerna, när man närmar sig varann och vågar öppna sitt hjärta och vågar stå nära varandra, så är det samma sak. I diktaturen och i sekten så tycker inte ledningen om att man har romantisk kärlek där man närmar sig varandra, för då blir man också så där förtrogna. Och när människor tänker högt och pratar med varandra, då börjar de att liksom utvecklar sin självständighet. Och i diktaturen och i sekterna så tycker man att ungarna, de kan vi stoppa in i institutioner. Det är inget bra att de är hemma hos sina föräldrar. Jag kommer ihåg att min mamma var väldigt oroad av att på 70-talet så ett av hennes barnbarn gick på dagis, och då kände hon sig inte välkommen av dagispersonalen. Nej, men mormödrar, de kom ju med något gammalt traditionellt, och här är vi radikala och ungarna ska lära sig något nytt. Så att man, nära relation med barnen och föräldrarna, det vill man också splittra upp. I Knutby så sa man att, hur sa ni om barnen, och att de skulle se alla vuxna män som sina pappor eller alla sina vuxna kvinnor.
Ja, jag vet inte om vi sa exakt så, men det blev ju så i praktiken att barnen forslades runt mycket bland många vuxna. Inte alla barn, men många av barnen.
Många av barnen, man fick sova i andras hem. Och
just utifrån en kultur som skapades med mycket arbete och hela tiden, de vuxna hade ju hela tiden igång, då hade man ju inte tid att ta hand om sina barn, utan det var ju någon som fick ta hand om ett helt gäng med barn och så fick de sova någonstans. Så ja. Visst blev det så, absolut.
Och där hör du vad du sa också. Mm. De vuxna skulle jobba hela tiden.
Mm. Mm.
Och det påminner ju också om diktaturen, tänker jag.
Men Rigmor, diktaturen, är det inte någonting som vi skulle kunna prata om i ett annat avsnitt lite mer djupgående? För det är ju verkligen sexstrukturer på stor hög nivå, om man säger så. Vi har pratat om mycket ända ner på tvåmanssekten. Vi kanske ska närma oss den typen av sekt också.
Men låt oss göra det. Ja. För vet du, jag läste idag ett lyssnarbrev eller lyssnarmail som kan leda över till det.
Ja, men vad bra.
Ska vi ta det kanske nästa gång?
Ja, vi sparar det och så återkommer vi helt enkelt. Tack för idag. Och tack alla kära lyssnare för att ni är med oss.
Tack.
Glöm oss inte på Facebook och Instagram. Trots att vi nu pratar om att sociala medier kan vara negativt. Det finns mycket positivt också. Men vi ses nästa vecka och ta hand om er.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.